välkomna in till värmen i bollklubben denna torsdag den 20 augusti. Jag är tillbaka från 2,5 månaders uppehåll.
Herregud.
Ja, det är för länge. Och rivstartar med Nordin Gerzic och Alexander Axén. Axén har en sked i handen och Nordin, du har solglasögon i huvudet.
Jajamän. Ja. Kommer ju från Miami hit så att säga. Och här var det ju vinterkläderna på. Så det är där som blir skillnaden.
Ja.
Det är svårt att ta på allvar när man kommer hit faktiskt. För att i Örebro, det var ett moln, tror jag, 3 veckor sedan som åkte förbi. Så att det var lite jobbigt.
Det har hänt mycket nu under mitt lilla uppehåll. Du, din sked är någon sån typ safety.
Jag hann inte lämna in den, jag tänkte inte på det. Jag drack te innan. Mm. Så att den kommer försvinna när vi får reklam. Avbrott.
Men vi har ett otroligt program framför oss i alla fall. Vi ska prata Malmö FF, vi ska prata med Simon Tern, men vi ska börja med att prata med Sportbladets Per Boman som befinner sig nere på Listerlandet där Mjällby ska spela sitt playoff till Europa League mot Red Bull Salzburg. Per Boman, du matchar himlen väldigt fint med din blåa skjorta.
Ja, jag har typ bara en skjorta så att då blir det så att man matchar den här fina blåa himlen. Så får ni se också lite elljus där bort också. Så det är väl härligt.
Elljus och solljus och Strandvallen. Det kan väl inte bli bättre än sån här kväll, eller?
Nej, det känns jävligt mäktigt faktiskt. Det ska bli kul att se Mjällby ställas mot ett så pass tufft motstånd som Red Bull.
Hur går snacket där nere då? Vad har du hunnit ta in för listerländska vindar?
Nej, jag tycker de verkar ganska optimistiska. Det är klart att det är en enorm skillnad efter vändningen mot Sirius när de kommer tillbaka. Och med all rätt så kör ju Axum med den elvan som då kom in i andra halvlek mot Sirius. Det är de som får spela från start nu mot Red Bull Salzburg. Det tycker jag är såklart väldigt rimligt nu när ja, det är ju Metinen som kommer in och det är Olle Lindberg och så vidare och Max Nielsen. Så det är väldigt bra. Sen är väl Max Nielsen då högrytter eller höger wingback och Tony Metinen är väl mittback då. Men det är klart att de ska få fortsätta. Det är väldigt bra och rimligt.
Vad säger ni om Olle Lindberg som kommer in från start här?
Nej, men att de minuter han har fått har han gjort väldigt, väldigt bra. Sen har det ju varit lite rörigt i Mjällby. Spelar in, spelar ut. De har inte riktigt hittat någon stabilitet här. Men som Boman säger, med tanke på hur andra halvlek var mot Sirius, så är det inte så konstigt att han spelar med den elvan. Så får vi väl se Aki Samuelsson om han spelar vänster wingback eller hur de hittar på där. Men det skulle jag tippa på.
Boman, nu är vi ju på Strandvallen. Det var så att de fick spela det här playoffet på sin egen hemmaarena i alla fall.
Ja, precis. Och du pratade lite med österrikarna som är här och de tycker att det är väldigt pittoreskt givetvis och tycker att det är spännande att få besöka en sån då, liten fin arena nära havet. Men de har ju ganska gott självförtroende, märker man, Red Bull Salzburg-människorna. Men det är inte så konstigt liksom, de värvar deras anfallare liksom, som gjorde 3 mål mot Parfos, kommer liksom direkt från Bundesliga där han gjorde mycket mål förra året, så att jag menar, det är ett väldigt, väldigt, väldigt svårt lag som Mjällby möter den här kvällen. De är ju det klart bästa, svåraste motstånd de mötte än så länge, garanterat svårare än Slovan Bratislava, och bara de var ju för svåra, så att det blir ju ett oerhört test.
Hur många är de? Hur många är supportrarna från Red Bull?
Än så länge säger jag 2 personer på...
Du hade pratat med dem. Du vet väl hur många du pratar med?
Nej, det var journalisterna. Det var journalister som har kommit från...
Ja,
från,
du tar dem som supportrar. Ja, jag fattar. Du tänker på ditt eget.
Men hur många var journalisterna då?
Ja, det var åtminstone 4-5. Och de är här och sänder och allt möjligt. Så det är ett jävla drag i Österrike kring den här matchen.
Men var de lite imponerade då av inramningen? Där man ser ju Hanöbukten. Eller de tyckte mest det var pittoresk på ett negativt sätt. Eller kändes
nej,
de
nej, nej,
nej, lustfyllda?
Ja, absolut. Det är en respekt tror jag. Liksom. Jag tror ändå, det var som när Jari Touré var här med Slovan Bratislava. Jag tror folk gillar det. Att det är något annorlunda. Och att det är speciellt. Vi har väl kanske vant oss vid nu sista åren att man kan spela elitfotboll här. Men för de som kommer från andra länder är det ju superspännande givetvis. Så det man kan säga mer om Red Bull Salzburg då, det är ju att det är ju ett, de har ju, jag tror att det är 6 eller 7 år i rad så har de haft den liksom lägsta medelåldern i österrikiska ligan, och det är ju en säljande klubb som säljer till, ja, de säljer till Bundesliga, de säljer till Serie A, de tappar ett par spelare varje år och kan köpa in också jättedyra unga talanger, så det är ju en de kan spela en enormt intensiv, snabb fotboll, pressa högt och har ju en snittålder som är jättelåg. Så att det kommer bli en enorm fart och tuff tempo att hänga med i för Mjällby, misstänker jag.
Vad tror du då? Alltså, finns det, vad skulle du säga chansen är att Mjällby ändå skulle lyckas lösa detta?
Över ett dubbelmöte så tror jag att den är jätteliten. Men i en enskild match på hemmaplan skulle de kanske kunna få med sig ett resultat. Jag menar, österrikiska ligan tycker jag är svårbedömd. Alltså Salzburg har inte vunnit på 3 år i rad. Och vi minns ju att Djurgården vann mot Rapid Wien i dubbelmöte. De kryssade mot LASK när de har spelat i Europa. Så svenska lag har gjort okej ifrån sig mot österrikiska lag. Och Salzburg har sagt inte vunnit på ett par år nu. Och nu hör ju de musiken jättemycket här på Sandemann.
Var det Rapid Wien eller Austria Wien Djurgården slog ut i?
Rapid.
Ja, det var Rapid. Det var Rapid. Så är det fel nu eller?
Men du, det
bra
känns...
tacklingar för 2 minuter då. Men skitsamma.
Ja, just det. Ja.
Känns som att det ligger någonting i luften, eller? Det känns som att... ja, men jag tycker ändå att jag kan höra på dig att du låter ändå lite positiv till att det skulle kunna bli en riktigt historisk kväll där.
Ja, det var kanske att ta i, men jag tror absolut att Mjällby skulle kunna på hemmaplan kanske få med sig ett resultat. Det är klart att de är... Ja, men ska jag tippa över dubbelmöte så måste man ändå säga att Salzburg är 80-20 eller 90-10 till och med. Det tror jag inte är att överdriva. Liksom. Men det kan ju hända. Det kan ju hända. Och nu har man åtminstone med sig det att Mjällby har vänt sin trend i alla fall. Och att de går in med en positiv energi i den här matchen. Och det är ju... Ja, det ska bli kul att följa helt enkelt.
Ja, men bara till sist, hur viktigt tror du att den vändningen var? Att man tar med sig det in till den här extremt viktiga matchen?
Ja, men helt avgörande naturligtvis att de fick med sig det. Det är 3-0 i pausen där. Det var nog inte alla supernöjda eller bekväma med allt möjligt. Även för jag vet att Mjällby har varit jättetydlig med att Axum alldeles oavsett kommer att vara kvar som tränare. Liksom det aldrig varit tal om att sparka honom eller sådär. Utan de står ju fast vid honom väldigt, väldigt hårt. Men det är klart att många var ju nervösa. Och jag vet att Jesper Gustafsson har sagt att de kunde andas ut efter matchen mot Sirius. Att äntligen får ha lite, känna lite glädje och inte känna den där pressen som man hade efter så många matcher i Allsvenskan utan seger.
Du, vi säger tusen tack Boman för att vi fick ringa upp där nere i Blekinge och lycka till med sändningen. Matchen sänds ju på Aftonbladet och ha en fortsatt trevlig kväll i solen.
Ja, verkligen.
Ja, tack så jättemycket. Kul att prata med er. Ha det gott.
Tack.
Tack,
tack för att du var med.
Tack.
Ja, vad säger ni om Bomans rapport? Otrolig bakgrund ju.
Ja, ja.
Det ser ut som en Microsoft bakgrund.
Verkligen. En himmelsblå skjorta.
Mm. Nej, men vad säger ni om Mjällbys chanser?
Låga.
Ja, alltså,
men sjuka saker har ju hänt.
Definitivt. Det är klart att Mjällby har en chans här. Men det är ju inte, även om vi pratar om absolut vändningen mot Sirius och allt det här, men det var, de vände ju. Nu för sig vann de inte, men en månad innan det så låg de också under med 3-0 och blev 4-4. Och det var inte så att man såg någon tydlig förbättring heller. Så, men jag ser fortfarande chanserna är låga till att Mjällby ska kunna göra någonting här, men de är ju absolut inte helt omöjliga. Men Boman har nog en poäng där, 85-15 kanske.
Låt sig mitt emellan, feg grej. Ja.
Då får man rätt åt alla håll.
Nej, de har ingen chans. Alltså, Mjällby har ju ingen form alls på någon spelare skulle jag säga. Han har ju bytt bort allting, så att det är noll chans. Hade han varit smart och spelat samma lag många gånger istället och byggt upp ett självförtroende och en form på spelarna, då hade de kunnat ställa till det, men de har ingen form alls på någon spelare som jag ser.
Kan han ha gjort någon taktisk analys som skulle kunna slå riktigt bra här?
Fotbollsmässigt är han ju jättebra, så det är ingen tvekan om det. Men han kör ju mycket samma med lite små grejer bara, om man säger. Det har jag inget problem med. Det är ledarskapet som inte har räckt till bara.
Sen var det som gör de definitivt en skillnad mot hur Mjällby var innan. Om vi tänker andra halvleken mot Sirius. Där är de ju jättemycket rakare i sitt spel mot hur Mjällby var innan. Och mycket mer längre direkta spelvändningar som de inte har sysslat supermycket med innan. Så det hände ju någonting där mot Sirius. Sen får vi se här. De här typen av lag är, precis som Boma var inne på, de är jätteintensiva och spelar också väldigt rakt och direkt. Så det ska bli intressant. Jag ser inte att det är omöjligt, men med tanke på, jag tror att de sålde för runt 800-900 miljoner, men har köpt för typ 500 i år. Liksom. Så att det är ju en viss skillnad i form av hur mycket pengar man lägger på spelare. Så att det ska vara väldigt, väldigt svårt. Men som jag sa innan, inte omöjligt.
Hur viktigt skulle det vara, alltså ett bredare perspektiv för svensk fotboll, om det skulle vara så att Mjällby lyckas med detta?
Ja, men jätteviktigt såklart. Det har ju inte alls blivit som alla hade hoppats. Och sen problemet är att Mjällby kommer inte vara med i Europa nästa år. Göteborg kommer inte vara med nästa år. Gais kommer förmodligen inte vara med nästa år. Så att vi tappar ju den här erfarenheten av att vara där ute. sånt som stör mig. Alltså, för att titta på Danmark och Norge, det är ungefär samma hela tiden. Och det är därför de lyckas bättre, för att de lär sig hur man ska göra, hur man ska resa, hur man ska göra. Så i Sverige har vi varit för dåliga på det. Det blir ju Hammarby igen som kommer få den rutinen. Så har vi haft Malmö förut, men de är ju tveksamma nu också till om de kommer till Europa eller inte. Så att vi tappar det där, det tycker jag är tråkigt.
Jag vet om att det var någon här från Norge i förra programmet, någon scout till Molde, som pratade om att norsk fotboll ligger mycket framför. Och om vi kollar på UEFA-ranking, det är Bodø som gör så att de är bättre i rankingen. Om vi ska gå tillbaka, som du säger, Axén, de lyckas absolut. Men om vi går tillbaka 2 år så är ju faktiskt Elfsborg i slutet norskt lag som ligger. Då ligger de 9 i allsvenskan när de slog ut Molde. Så det där pendlar från år till år. Men där Sverige måste se till, precis som Axén säger, vi kan inte gå ut och kvala till Europa varje år och de lagen förutom Bayern är urusla i stort sett. Då tänker jag på IFK Göteborg, då tänker jag på Mjällby, vad har du mer? Gais som har blivit av med sina bästa spelare, och sen har du Hammarby som är på framfart, men Hammarby misslyckas ju år efter år i Europa, så de behöver på något sätt hitta rätt där. Men annars så behöver svenska klubbar hitta någon annan typ av agerande i form av transferfönster och det här, för att kunna fortsätta prestera och vara i form när du går ut i Europa. Liksom.
Nu sluta åka till Marbella på semester eller träningsläger fast i semester för sportcheferna. Åk till Portugal, jag har sagt det förut. Det är bättre matcher, det är bättre tryck där borta. Utveckla laget. Ja, men det är så skönt att sitta ihop, sportcheferna sitta och dricka sportdryck och sådär. Så möta varandra. Det är ju... Nej.
Måste så Portugal är lösningen på det svenska Europa?
Jag säger att det är det. Ja. Det vet du också, Nordin, hur mycket du än gillar Marbella, så vet du att det är lösningen.
Alltså rent utifrån, nu tror inte jag att det är lösningen, men Portugal är definitivt, det är bra matcher.
85-15.
Alltså, men alltså, ja, det ligger djupare än så. För hur vi än tänker, om vi går tillbaka, Häcken när de har kvalat in och lägger 7-9, Elfsborg när de gick in, låg de också runt 9. I och för sig Malmö vann 2 år i rad, så de låg, men sista året låg de också 7. Vi måste hitta ett sätt där, när vi väl går in i de här kvalen, att de svenska klubbarna som kvalar ska vara i bra form, högt upp i tabellen i en serie. För nu, jag vet inte vad det här beror på, men förmodligen lite sämre planering i transferfönster och sådär.
För mycket sporttryck i Marbella.
Mm, det kan jag säga.
Nu ska vi gå vidare till news. Det är ju en av få gånger där vi inte började med dagens rubriker. Och vi ska självklart börja med Diogo Tomás och hans vara eller icke vara skadad efter att ha åkt elsparkcykel. Men som vi ser här så gick AIK då, trots att man inte kommenterar rykten, ut och kommenterade ryktet och sa att... det inte är så att han har varit med om en elsparksolycka, utan han har skadat sig på träning, och i samband med detta uttalande så publicerar man även en video ifrån träningen där man ser att han skadar sin handled.
Ja.
Punkt, eller?
Ja, alltså det här med X och Twitter och allt vad det heter, det är, jag har ju sagt, det är ett dårhus. Och när det börjar skrivas, då går det fort. Ja, men det är ju ett fullständigt dårhus. Ja,
men sociala medier överhuvudtaget när det börjar spridas i...
Men här ser vi ju att han får ont. Så vi får ju konstatera att det är inte var en elsparkcykel i alla fall.
Nej, jag tänkte direkt på vad han har varit med om, den här typen av skador i fotboll. Där det är ofta båtbenet.
Och det är typ det minsta, men det gör så jävla ont.
Ja, precis. Jag är borta länge ifrån det. Men det här har jag fattat som... Jag vet inte vad det är, men jag har fattat att det här är väldigt ovanlig grej som är skada på hand. Att någonting gått sönder som är väldigt ovanligt att gå sönder. Så jag vet inte riktigt vad det är, men... Men i form av när vi pratar om sociala medier och att rykten sprider sig och så får det fart när de inte stämmer, det är ju bara sorgligt, säger jag. Men
han som skrev det först, man kan säga att han var ute och cykla.
Eller sparka.
Ja.
Sparka. Men att AIK går ut och kommenterar då?
Man måste ju, för att det sprider sig fort, och då kom det också att han hade varit full och det var allt möjligt. Typ så. Och det är det här som är problemet med det här dårhuset, att så fort någon skriver någonting, någon svarar upp det, så blir det en sanning. Och det är det som är så otäckt i den här världen, att helt plötsligt så är det så. Och då tror jag att AIK kände att vi måste gå ut och säga hur det gick till och visa. Liksom. Det är inte någonting de vill göra kanske, men de är tvungna helt enkelt för att det inte ska bli den här ryktesspridningen.
Skadelistan blir ännu längre.
Ja, Ja, det är ju helt otroligt att nu, det här är ju bara maximal otur att en skadare, alltså en handskada liksom. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Oturen fortsätter i AIK, absolut. Det var en del muskelskador och allt sånt där, och Ellingsen behöver vi inte prata om, inte Eskiled heller för den delen, för det. Men AIK måste se till att få bukt på det här, för det är inte bara i år. Man brukar oftast prata om att skador kommer när du byter tränare, för då kommer det helt annat träningsinnehåll, annan intensitet, träna på annorlunda sätt helt enkelt. Men AIK har haft så här under 3-4 år där det är 15 man på den skadelista.
Men de har ju bytt tränare också mycket, så att
ja, det absolut, kan finnas, men det är fortfarande, om vi tänker Michel Thomasen, hur länge var han där? 2 år ish, 1,5-2 år eller något sånt där. Hade också en gedigen skadelista, kanske var till och med ännu värre än det här. Men så byter du till en ny tränare, en annan filosofi, en annan träningsfilosofi, men fortfarande har du den här typen, alltså mängden av skada. Så att AIK behöver verkligen sätta sig ner och genomsyra vad är det vi gör och hur kommer de här skadorna till. Är det någonting vi kan påverka, eller det kan vara lite så små grejer som att gräsplanen, eller att man kanske gör något fel i gymmet, i förberedelsen, inte i träning eller vad det än är. De får genomsyra det och se vart felet är.
Tror du att man gör det i AIK?
Ja, absolut, det gör man hela tiden. Och oftast när det blir muskelskador så är det mitt fel som tränare. När det är
båtben,
då är det väldigt svårt att säga vem det är. Kan vara kaptenen. Nej, men det som är att muskelskador, då är det överbelastningsskador, då är det tränarens fel. Så är det bara. Flagg den över huvudet.
Ja,
det var slappt. Det var slappt. Ja, nej, det kan
nej, men de måste jobba med det där. De måste kolla vad det är. Det kan vara underlag, det kan vara allt möjligt. Men
ofta så är det ju någonting med att man inte har tillräckligt bra koll på spelaren, är det ju oftast att antingen är det den mentala biten, att trötthet är ju egentligen där skador tillkommer ifrån, om man är trött i huvudet eller trött i muskler. Det är väl där, skulle jag säga, framförallt man måste behöva kolla.
Men på min tid, då hade vi knappt material för att kolla de här grejerna. Då skulle man skratta, då skulle skriva 1-10 hur du mådde, typ. Alltså idag har de ju allting. Jag kan inte förstå hur de kan gå fel på såna här saker. Jag är ledsen. Men de är uppe på 14 skador nu. Det går inte att skylla på otur då.
Du som är så emot både X och Twitter, som är samma sak. Men det känns som att du har haft lite rykten där ute efter dig som inte varit sanna heller, eller?
Ja, men så är det ju. Det var när jag och Benny var tränare i Norge, så kom det fram att jag och han satt och kröka på hotellet varje kväll. Vilket absolut inte stämde. Vi tog inte en öl, vi jobbade stenhårt för att komma in i det där. Så liksom, det var så här jobbigt. Men då var det ju, jag tror att det var Fedlands vänner, vad det heter. Det heter någon sån här, deras tidning nere i Kristiansand. Och Benny ringde då och sa att ni kan inte skriva in såna här saker. För det var ju någon sån här som hade gått in och kollat. Och då sa den här chefredaktören att men det kan man visst typ och så. Då sa han, jag har hört att du är pedofil typ. Så här. Då bara, va? Då var det helt panik så här. Och då sa han, men om det skrivs där, då måste ju kolla upp de här sakerna. Vi har inte druckit en öl typ så där. Så att det är många sådana där grejer som det kommer. Och det är så lätt. Att jag kan ju vara 5 såna här olika liksom, och bara byta nick. Och sen är precis så är det sant. Så jag spyr på det där faktiskt. Och Ricky Gervais är min favorit alla tider på allting. Han har beskrivit det här Twitter och det, att du går in i matbutik, så är det sån här anslagstavla. Och så står det band, söker trummis, telefonnummer, man rycker den där så går man iväg. Han går hem, ringer, så skriker han, men jag tänker fan inte vara trummis i ett jävla band. Skit i och ryck den där grejen, går bara förbi, snälla. Men det är många som tycker att de är väldigt viktiga på det där skithålet.
Men det känns skönt för Thomas i alla fall att de har gått ut och dementerat det. Alltså, speciellt när det var festrykten inblandat också.
Ja, men precis. Jag säger ju det är bara ledsamt att ett rykte kan få fart sen när det inte är sant dessutom. Sen, sociala medier är vad sociala medier är, tyvärr. Det är inte han enda som råkar ut för såna här saker. Det är bara det, men det är tråkigt när det väl händer.
Var du skonsammare på din tid?
Jag har klarat mig ifrån det, men jag är också väldigt skötsam, som ni alla vet.
Och gammal.
Framförallt det. Nej, men jag har bara så här att folk har sett mig spela. Efter när jag har kommit ut och sagt att jag är spelfri, så har folk sett mig spela. Men de slogs ner ganska fort, så det hann inte få någon spridning på det sättet.
det är bra. Då går vi vidare till Brommapojkarna som har värvat en spelare. Det blev officiellt för det var väl en timme sedan. De tar alltså in Abdul Darmir. Darmi. Det är svårt för mig med skånskan.
Ja, det Darmi borde vara. Darmi, jag vet inte hur.
Ja, ni båda har ju varit sorgliga. Darami heter han.
Darami. Ja, men jättebra Axel att du finns med här idag.
Ja.
Vad säger ni om att BP tar in en spelare från FC Köpenhamn?
Ja, det är egentligen otroligt med tanke på att den här killen var uppe förra året i FC Köpenhamns A-lag. Så att nej, det är väldigt imponerande gjort, men samtidigt så jag har kollat runt lite med folk och han har haft lite strul utanför plan, den här killen, och då FC Köpenhamn har valt att inte satsa på honom. Men de har ju en islänning, Viktor Daddason heter han, som är i samma ålder som är före honom. Det är väl kanske därför han inte slog igenom, men vad jag har förstått så har han utmaningar utanför plan med vänner kanske som inte är 100 och hamnat i det. Så om jag har förstått saker och ting rätt så tar BP in honom till deras P19-lag till en början för att se om han sköter det de man kom överens om innan, just det här biten utanför plan.
BP är ju en talangmaskin. Mm. Vad känner du för att de... Ja, nu blir det lite motsatt riktning här på en ung spelare.
Ja, men jag gillar att BP har tagit liksom nästa steg än att bara köra eget. För att då har det varit så att beroende på hur deras årskullar är, då har det varit allt ner från Division 1 upp till Allsvenskan, så det stött sig emellan varenda år. Nu tycker jag ju att man kan ta in utifrån och försöka verkligen etablera sig i Allsvenskan. För jag har sagt det, kommer de vara i Allsvenskan 6-7 år i rad, då kommer de bli jättefarliga. Då kommer det bli framförallt Stockholms Häcken, att de har bra ekonomi och att folk behöver inte gå till Djurgården för att sen säljas vidare. Utan man kan gå direkt i så fall från Brommapojkarna. Och då kan de bli riktigt, riktigt bra och verkligen liksom ta nästa steg. Så att jag gillar mycket av det BP gör just nu.
Men det tycker jag redan att de har gjort, va? Att de inte behöver sälja mer till de andra Stockholmslagen för att kunna sälja själva för dyra pengar. Då är de bevisat i form av både med, vad hette han förra året, som unga killen som gick till Tyskland, till Frankfurt, jag kommer inte ihåg vad han hette. Den unga killen,
ja,
som
jag
spelar.
Vet vad du menar, jag får också låsning nu. Men jag tänker så här, fortfarande vet man inte vart BP är. De dras ner på höstarna hela tiden, åker de ut eller inte. De behöver vara ett lag 8 och uppåt för att man ska känna sig helt säker och stanna där.
Ja, men så är det ju. Men samtidigt har vi sett också klubbar sen innan några år stått och puttrat liksom. Och sen bara helt plötsligt ta steg i Mjällby, även om de var mycket högre upp i tabellen och slogs. Men vi har Sirius och vi har... Alltså, jag tror att för BP är, om vi ska gå tillbaka, jag tror att de har sålt för 400 miljoner de senaste 3 åren. Mm. Sen finns det ju definitivt massa hål att stoppa in de pengarna i form av att A-lagsverksamheten ska också finansiera hela BP Akademi och allt det här. Så, men precis som du säger, jag tror att BP så snart kommer inte vara där och puttra längre, utan vi kommer få se BP uppåt i tabellen. Men samtidigt så är ju BP:s levebröd är ju att sälja spelare för att fortsätta satsa på deras akademi som är topp i Europa liksom.
Love Arhov.
Så fick jag också. Det stämmer. Men det är samma. De sålde ju han ytten också till Spanien. Dansken. Hur kan jag glömma hans namn också?
Jag tror det är solglasögonen.
Ja, det kan vara det.
Jag tror att de är sämre.
Nej, den här ytten. Ja, spelar ingen. Han var lite äldre.
Ja, man är Lind också.
Ja, precis. Men de har i alla fall, och Pong nu senast, de säljer spelare själva utan att behöva längre ge dem till AIK, Djurgården eller Bayern. Utan nu kan de verkligen ta pengarna själva.
Men förutom det här då, att han hade problem utanför planen, fick du höra någonting om hans kvaliteter?
Nej, rent utifrån vad jag hör är det ändå många som är lite förvånad att BP kan ta en sån typ av spelare. Och då brukar det oftast ligga någonting bakom att andra kanske var lite rädda för att ta tag i det. Men samtidigt då, spelarna idag är också extremt måna om att du visar en plan för dem framåt. Och du kommer få spela då och då. Våran plan är att sälja dig då och då. Det är ju jätteviktigt för unga spelare idag att få en liten planering till den klubben man kommer till. Och då är uppenbarligen att BP var jävligt duktig på att sälja in det till den spelaren och hans agent. Men vi vet ju om också tidigare, nu vet jag inte fallet i det här, men vi vet ju också om svenska klubbar som tar den typen av spelare ifrån Danmark, så vet man också att i den ekonomiska delen så finns det oftast en väldigt hög vidareförsäljningsklausul eller procent som ska tillbaka till danskarna. Det har vi sett flertalet gånger på senare tid. Så. Men absolut är jag förvånad eftersom, som jag sa innan, den här grabben var ju FC Köpenhamns A-lag förra året. Så det är ju inte kattskit de tar in direkt.
De var ju samtidigt inte bra då, men skitsamma. Det är bra gjort.
Ja, men det spelar ingen roll.
Jo, det gör det.
Spännande blir det ju.
Spännande blir det ju.
Ja, det där vi landar.
Ja, det kan vi säga i alla fall. Mm.
Då tar vi oss vidare till att Jetmir Haliti är tillbaka i Sverige, tillbaka i ÖSK.
De finaste färgerna av alla.
Känns som en inkvoterad nyhet här till duon i studion.
Ja, det är ju...
Att det släpptes här och nu, ja, när ni men, ska sitta här.
Ja, men det blev ju kanon. Precis den spelartypen de behöver. Mittback, eller kan, behöver inte vara, kan lite spela... Potatis, Axel. Om Irma hör det här kommer jag få ett meddelande strax.
Ja.
Men en väldigt bra spelare. För mig är det ofattbart att ingen annan klubb har tagit honom. Att han har stått utan klubb nu ett tag, det är jättekonstigt. Men det är toppvärmning för Örebro, precis där de behöver. De behöver stärka upp försvaret framförallt, skulle jag säga. För där har det varit eländigt i ett x antal matcher.
Nu spelar de ju med tre också, eftersom de går 5-3-2, så det kommer passa väldigt bra. Men det gäller ju akta honom nu så inte han blir skadad direkt och så. Det är en jäkla balansgång, men erfarenhetsmässigt och allting så är det topp för ÖSK såklart.
Kul ju.
Väldigt kul.
Alltså, det är ju alltid roligt när man får se kärt återseende.
Och speciellt för vårat lag som ligger och jag vet inte vad jag ska kalla
det. Just nu är ett sugrör. I badkaret.
Man får vara glad att man slår Sollentuna borta och nästan går igång på det. Att, nu syns det riktigt
men
bra.
Men förra året tog det ju fart efter Örebro slog Syrianska i Svenska Cupen. Efter det började ju hända saker.
Så sken du upp?
Ja, för nu kan jag börja kolla på matcher igen. Nu när det kommer någon seger.
När solen lyser över Öskogen, då tar du ner solglasögonen.
Ja, men så är det definitivt. Innan har det varit ett svart skynke över ögonen när jag ska spela. Nu kan vi börja kolla lite igen.
Ska vi ta oss vidare till ett kvartssamtal som hölls ute på Kaknäs efter att Djurgården förlorade derbyt. Det var supportrar på Kaknäs, alltså efter förlusten mot AIK. Och det var Maximilian Hahn, fotbollschefen i Djurgården, som fick uppleva sitt första kvartssamtal. Och hans kommentar då till Fotbollskanalen är att det var ett bra snack.
Ja, vad skulle han säga? Det var ju dåligt snack. Nej, men han får ju vänja sig med det här. Inte nu att det ska vara kvartssamtal och grejer. Det vet jag inte heller om det var rent utifrån sig. Utan mera supportrar ville väl säkert prata och lufta lite. Men i Sverige är det öppet. Medan där han har jobbat tidigare har det förmodligen varit hänglås på överallt. Och där har supportrar inte kunnat komma in om de inte är bjudna in, så att säga. Så han får vänja sig med det här att det är öppet. Även om det var första gången så var det förmodligen inte sista gången supportrar vill prata med honom. Även om det är i positiv eller negativ bemärkelse.
Kvartssamtal, alltså när supportrarna kommer ut så på träningar. Berätta, vad gör det med ett lag? Vad gör det med en fotbollschef? Vad gör det med en tränare?
Jag ser inget positivt i det, faktiskt. För att det är ungefär som att man inte har kämpat, man har inte gjort någonting. Man kanske har gjort allting, men det sitter inte där bara. Det största problemet som jag har med Djurgårdens derby är att de inte erkänner att de har problem. De kommer inte lösa någonting först de erkänner att de har ett problem istället. Och hur ska vi lösa det? Istället för att hela tiden låtsas som att det finns ingen spök och det finns ingen hit och dit. Nej, det är klart att ingen tror på spöken. Men faktum är ju att Djurgården, när de till och med vann senast, förlorade fyra matcher på hela säsongen. Det var både mot Djurgården, eller mot Hammarby, och båda mot AIK. De har problem med derby. De måste erkänna det bara. Och att man då kommer dit och ska på något sätt prata om någonting. Jag vet, ibland kan man känna så här. Och det är generellt de här samtalen efter match liksom. Man ska gå dit och man har förlorat. De ska stå och skrika på dig att du är så jävla dålig och allt möjligt. Ska jag stå då och försöka förklara att men såg ni överflytten grabbar? Där har vi förbättrat oss och sådana saker. Alltså det är ingen mening utan man står där bara för att det är ett spel egentligen kan jag tycka. Däremot tvärtom. Jag har ju varit i Gais till exempel när det var väldigt, väldigt dåligt. Och jag tänkte att jag ryker när som helst nu. Då kom jag upp på morgonen till Gaisgården och då var det jätteflagga där det stod att vi tror på er ändå och kör hårt och sådär. Och så dök det upp en 400 kanske på träningen och sjöng hela träningen. Då ger det effekt på riktigt för att då känner man ju tvärtom att jäklar, liksom, de tror på oss och nu kör vi. Det här andra, det är liksom Nej, det ger ingenting. Sen kan jag förstå att supportrar tycker att man måste få skrika ur sig och sådär. Det gör det, men det blir ju inte något positivt.
Jag håller både med och inte med i det här. Direkt efter match, när man står där och skriker, det ger noll och ingenting. Det ger snarare bara en frustration hos spelare, för jag har varit med om det några gånger. Och det är inte så att det är jättepositiva samtal som förs där. Eller jättekonstruktiva. Men så här, när man går ner i träning och saker och ting har fått lägga sig och man kan prata med supportrar på ett lugnt och metodiskt sätt, så är det ju, då tror jag att det är bra att bara diskutera saker fram och tillbaka med olika supportergrupper som nu finns i föreningarna. Så där tror jag att det bara är positivt rent ur en, alltså, att vara transparent och förklara vad saker är och hur supportrar ser det på sina saker. För ibland kan det faktiskt vara så jäkligt simpelt att även om man kan tänka att någon inte är jättekunnig i fotboll, men så kan komma med någon idé så du kan tänka, åh, fan, det här har man inte tänkt på. Så att jag ser det som positivt i det här fallet, om nu tonläget var okej, om du förstår vad jag menar. Men det här efter matcher, det ger noll och ingenting faktiskt.
Engagemang är alltid bra, Lin. Det kan vi säga. Ja, men det är bra. Men liksom, det är så svårt att, alltså, för det är också någon flagga på Djurgården, det stod enough is enough. Liksom, vad är det för någonting ens en gång? Alltså, det är svårt att ta på allvar. För det är inte så att de vill förlora. De vill ju inte förlora derbyn. De fattar ju hur viktigt det är för supporterna och hur viktiga de här matcherna är verkligen. Och då när man förlorar och allting, det är nog jobbigt. Men jag säger att de går ju in i de här matcherna med minuspsyke, alltså, för att det är så negativt runt de här matcherna. Så för mig är det istället att hitta en lösning hur man ska liksom klara av det. Och för mig är det att erkänna att man har problem. Kim och Tolle sa att det inte var några problem. Honkavara var inte orolig för någonting. Alltså så här, alla tränare har sagt att det är inga problem. Vi kör på och sådär. Men det visar sig att det är problem. Och jag tror att så länge man inte erkänner att man har problem, då kommer man inte lösa det. Och då hjälper det inte att stå och prata och snacka efteråt och sådär. Utan det är djupare än så.
Ska vi ta en sista nyhet innan vi går på break? Det är att Djurgården har tagit in en Premier League-scout. Och han heter så mycket som Ruben Fuente. Vad känner ni för den här värvningen?
Jag vet inte vem han är överhuvudtaget faktiskt. Så det är svårt att säga någonting om det. Men jag tycker...
Han ska ju vara hur bra som helst.
Jo, men men hur många tar in en som är hur dålig som helst? Alla ser ju att alla är hur bra som helst. Man får se hur saker och ting utvecklar sig i framtiden och framåt och se okej, vad är det de tar in och vad är träffbilden på det och hur hög potential eller om det äldre spelare hur bra den är. Men återigen, jag är lite trött på den här typen av det. Så mycket prat om scoutorganisationer och så. Jag tycker vi pratar alldeles för mycket om det.
Som men att behöver man en scout när man liksom har ett dataprogram som ska ta fram spelarna?
Absolut, för någonstans måste du ju fortfarande äga frågan i din förening. Nu tänker du på Jamestown, tänker jag. Någonstans så måste man fortfarande bygga upp en egen organisation. Jag tror inte att lösningen är att hålla på med Jamestown i 3-4 år framöver, utan någonstans så måste du börja äga de frågorna i din egen organisation. Så det är jättebra att du fortsätter att bygga ut din scoutingverksamhet och allt det här. Men för mig finns det, alltså, scouting pratar vi om i Sverige idag som att det är den absolut viktigaste biten i en fotbollsförening. Det är en viktig bit, absolut, men det finns flera andra saker, om ni frågar mig, som är betydligt viktigare, som vi pratar alldeles för lite om.
Vad tror du han syftar på då?
Jag vet inte, men jag sitter och tänker på, det blir svårt att scouta. Nordin vill ju gärna att man ska köpa en spelare, att man ska se dem i träning. Det är jättesvårt i England när de stänger ner. Det är väl bara Middlesbrough man kan se från en golfklubb. Men då får man ju lida för det.
Han har inte släppt det där än.
Jag var borta i två månader.
Det där sitter kvar.
Nej, men så att det är ju en annan sak. Men det är klart att någon med liksom stort kontaktnät är ju alltid viktigt att ha. Liksom. Så är det ju, för att då kan man alltid ringa och samtal. Finns det någon att låna? Finns det något att köpa? Vad har ni? Typ så här. Så att, det är väl det jag säger. För mig skulle det liksom vara viktigt med ett stort kontaktnät. Det är det viktigaste.
Det finns en annan sak som jag bara kan säga enkelt, så folk förstår vad jag menar med är betydligt viktigare. Om vi ska kolla på de 10 dyraste försäljningarna från svensk fotboll. Om ni kollar på hur många av dem som är egna spelare. Där, så mycket säger jag bara.
Vad tycker ni Fuente ska börja med att scouta till Djurgården då?
Mittbackar. En som kliver in och verkligen är chef där. Och sen en annan typ av ytter. De har väldigt lika yttrar. Så jag skulle liksom ta en som var väldigt bra emot en.
Ja, jag är inne på definitivt samma sak. Hitta en vänsterfotad mittback. Där har Djurgården definitivt en lucka fylla. Ja, i och för sig. Men, nej, men en vänsterfotad mittback behöver de ta in. Fortast möjligt skulle jag säga. Och sen en ytter, precis som Axén säger, som är annorlunda mot det de har. Nu är det mycket fart, mycket fysik skulle jag säga. Men de har inte den här, när lagen backar hem så tycker jag det är alldeles för inspårigt. Och då räcker det egentligen att du tar bort Bo Hegland och sen är det hänglås på. Så händer det inte så mycket mer. Utan en mer dribbler som kan sluta sin gubbe när det är lågt försvar. Det skulle Djurgården må väldigt bra.
Så får det bli för Fuente helt enkelt.
Ja, precis.
Man vet en tips.
Vi ska gå till ett kort break. När vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om storstädningen i Malmö FF. Välkomna tillbaka in till bollklubbens studio. Vi ska ta oss till Malmö FF som gör en rensning som heter Duga. Den senaste spelaren som lämnar är Zuma som går på lån. Och han är bara en i mängden. Jag tror det är den nionde spelaren som åker ut ifrån Malmö FFs omklädningsrum. Vad säger ni om att Zuma lämnar?
Ingenting.
Alltså, bara pusta ut.
Ja, det har inte varit någon succé direkt, så kan man säga. Så att ibland är det bra att behöva byta miljö, så kan man säga. Och ja, det här gör väl ingenting egentligen för Malmö, om jag ska vara ärlig.
Jag måste återigen säga, jag har sagt det innan, Filip Berglund har svart bälte i städning, kan vi säga. Han har fått iväg väldigt många spelare från Malmö FF och det återstår väl en spelare till om ni frågar mig och sen kan Malmö vara väldigt nöjda med deras transferfönster och det är Kirbaljov som inte gjort någon glad sedan han kom så får de ut han också så har de gjort ett väldigt bra fönster ut sen med de tränarna in och allt det här och de två nyförvärven som har tagit in och så behöver de ju såklart fylla på med en del spelare nu i fönstret men också i vinterfönstret så kommer Malmö se helt annorlunda ut nästa år.
Tror du att Berglund hade det här liksom som huvuduppgift? Alltså när du kommer hit så är det här det viktigaste eller kom han till Malmö och kände och herregud jag måste börja i den här änden?
De pratade naturligtvis om hur de skulle gå tillväga, men det är en otroligt stor trupp och det är många spelare som har varit väldigt misslyckade, antingen skadade eller väldigt dåliga för Malmö och då måste de bort och det finns nog inget svårare för en sportchef att försöka lura bort dem där, liksom, för att det är inte så att det är svårt att bara säga att ni kan få våran spelare, men då måste man ändå betala de här spelarna och så att försöka få dem att liksom, att man ska kunna sälja svaga spelare. Jag kan inte tänka mig något svårare för en sportchef egentligen.
Man pratar ju ofta om dåliga värvningar i form av att de inte presterar på plan, vilket såklart också är sant. Men där en dålig värvning gör det att den tar upp en plats i truppen och som är oftast väldigt svår att bli av med. Och här har ju uppenbarligen Filip haft på sig städhandskarna och kunnat få bort alla. Och för att svara på din första fråga så tror inte jag personligen att Malmö sagt åt honom du behöver göra det här. Utan han har nog kommit in med nyktra ögon och sett okej, vad är det vi behöver förändra här i Malmö FF under min ledning. Och då har han insett att det här är för dåligt både på träningsplan men också på matchplan. Och då behöver de här ut. För jag skulle kunna tänka mig att många av de här spelarna som han har fått ut sitter på ett ganska högt lönekuvert. Eller tjockt lönekuvert kanske man säger. Och för att kunna förstärka Malmö FF så behöver du rensa ut dem här för att kunna ta in spelare som förmodligen också kommer att ha tjockt lönekuvert. Men förmodligen kommer att vara bättre spelare och framförallt bättre för i den dagliga verksamheten. Vilket jag tror att Filip och Malmö FF försöker uppnå idag.
Vi lägger grafik på Berglunds lista över spelare som han har städat ut ur Malmö FF. Om du, Nordin, ni kan väl ta varannat namn på den här listan och säga vad ni tycker om dels att de här värvningarna från början och att de nu lämnar Malmö.
Om vi ska gå på nästan alla spelare här, förutom Tahali och och Colin Rössler har väl varit sisådär, va? De två, Tahali hade ju ett kontrakt som gick ut och där sålde de honom, och samma sak med Colin Rössler, blev petad, fick knappt spela alls. Sen de nya norska tränarna, jag tror han fick starta en match, och det var mot Kalmar, och där blev han utbytt i paus. Och resten är ju, har ju inte gjort jättemycket bra i Malmö FF.
Jörgensen var väl okej i Norrköping, va?
Ja, när de lånade honom, absolut. Ja,
så det säger också ganska mycket, men några är bra på namn och så, alltså så, men det är också, man ser också att Rydström har varit inblandad i några av de här, även om han inte säger att det är så det har ju varit riktigt dåliga nu förvärv.
Vi tar listan uppifrån. Det är alltså Ali, det är Rössler, det är Jörgensen, det är Sigurdsson, det är Johan Karlsson, det är Friedrich, det är Vecchia och Zuma som vi nämnde precis. Det är, vad är det då? Det är 8 spelare som Berglund har lyckats göra med. Alltså det är ett riktigt bra jobb han har gjort.
Ja, det är ruggigt imponerande. Ali såklart är ju dåligt av Malmö att tiden börjar gå ut, så att man liksom var tvungen att sälja honom nu istället för att man kanske hade kunnat fått mycket pengar från honom. Men man spelade ju inte honom heller så att man skulle kunna få stora pengar från honom. Det är vi som har varit förälskade i att han är bra emot den.
Men i år har han ju spelat innan skadorna kom. I år har han ju startat, eller sen den nya spanjoren kom har han ju typ startat allt.
Ja, men om man ser
ja, men sen åren innan, absolut.
Och Sigurdsson, såklart att man trodde mycket på honom där, men han var ju stukad och det blev inte bättre av att jag aldrig fick igång någonting och sådär.
Hade man kunnat göra någonting mer med honom? Han har ju ändå kvaliteter, men som du säger, stukad.
Krama om honom bara och ge en kärlek hade jag gjort, för att det där är en otrolig fotbollsspelare, men hamnar helt snett, och det gick inte att hämta hem honom tyvärr för honom och för Malmö skull.
Men vi får, alltså, det blir så här. Jag kan inte alltid lägga allt på spelare, att de, du vet, så här, eller deras scouting team. Det är oftast väldigt mycket av vad gör tränarna av de spelarna vi placerar här. Jag kan ta upp flertalet tränare som har gjort under med spelare som knappt varit önskade någonstans. Så det blir ju också hur när de kommer in, vad är det för typ av tränare, hur tar de hand om oss, hur utvecklar de oss, hur tränar vi. Det finns jättemycket i beaktning i såna här lägen. Det var därför jag pratade mycket om innan. Det finns flertalet saker som jag tycker är viktigare än en scoutingorganisation, som också såklart är jätteviktigt. Men det finns saker och ting som är viktigare, och en del av det är ju vad gör tränaren av de spelarna vi lägger här. Hur utvecklar vi de spelare? För att i Sverige är det en sak vi vet att vi måste göra, så är det ju utveckla spelare. Sen finns det ju två andra. Det är ju fostra spelare och sälja spelare. Det är ju så, det springer om du är Halmstad eller om du är Malmö FF. Och då snackar om ekonomiska skillnaderna. Alla klubbar måste förhålla sig till de sakerna. Och det är väl där kanske Malmö misslyckats med mest. Sen såklart kan det finnas andra orsaker till att just Sigurdsson inte blir bra. Man vet aldrig hur är hans liv utanför. Har han något bekymmer utanför? Är livet inte 100? Det finns ju massa aspekter som jag inte vet om. Men i det stora hela är det också, vi pratar alltid om att scoutingteamet har lyckats och inte lyckats. Men om vi tar AIK scout exempel, om vi tar det förra året när han tog in Sadok Johanna, så någon att han var bra. Men helt plötsligt så byter de tränare och så säljer de spelaren för 300 mil. Är han bättre eller sämre scout då? Förstår ni lite vad jag försöker komma här?
Så
egentligen så handlar det om, vad har vi för daglig verksamhet? Hur bra är den miljön vi har i Malmö FF varje dag som de måste uppnå?
För dig, vilken är den största floppvärmningen? Vilken hade du mest förhoppningar på som inte lyckades blomma i Malmö FF?
Nej, det är... Alltså det går knappt att uttala en del av dem som är så dåliga, så det är helt otroligt. Men jag hade nog mer tro på målvakten Friedrich från Kalmar när han kom. Men det blev inte alls bra, och en utländsk spelare på kvisten som reservkeps är inte bra. Alltså det tar ju upp en plats och sådär. Så jag såg absolut inte honom, men jag trodde det skulle bli mycket bättre än vad det blev. Men han kunde inte spela i topplag, för det är också skillnad att vara målvakt i ett lag som har mycket att göra hela tiden, och sen så ska du stå där och få 3 grejer per match, och det är oftast frilägen, och då ska du liksom vara bra. Det finns olika typer som passar olika, och För han passade inte Malmö bra alls. Och det är förvånande, för jag tyckte att han var en väldigt bra målvakt.
Men det finns ju också det här, precis som du säger nu. I Malmö får du 5 skott emot dig. I Kalmar när han stod kanske han fick 35. Mm. Och så gjorde han några tokräddningar och så gjorde han en tabbe. Då kunde vi säga, vad fan ska han göra? Nu stoppar huvudet. Mm. Medan här i Malmö så får du 3-4 skott på dig. Och då gäller det att du tar de bollarna. Det är därför Johan Dahlin har kunnat vara så bra under så lång tid. Han kunde hålla upp det här fokuset och göra den räddningen när det väl behövdes. Sen har inte Johan stått på huvudet, men han har tagit det han ska. Och då blir det automatiskt, för den här målvakten är väldigt stabil. Det är ju där Malmö behöver, som de har fått lite av Robin Olsen nu in det här året, som jag tycker har varit väldigt bra. Men för mig är det ju såklart, Sigurdsson är ju den största floppen på väldigt många år i Malmö FF, skulle jag säga.
Nu har vi ju punktmarkerat Malmö FF och granskat deras värvningar de senaste åren och flera då som inte har lyckats. Vad kan man som klubb göra för att sådana här misslyckanden inte ska bli? Så det är ju en klubb som har pengar, som kan värva, som spelare vill gå till, men ändå så lyckas man med extremt få.
De har ju tänkt helt annorlunda. De har ju bara pratat om att de ska vinna hela tiden, och då har de ju köpt äldre spelare, hemvändare, men också äldre spelare för att vinna, och de har gjort det också. Men gick ju bort sig då på att komma till Europa, då får du en sorts peng. Men när du tar unga spelare och säljer, då får du något helt annat. Så de har varit helt ute och cykla på det där. Hängde inte med på övergången som gjorde att andra lag, typ Hammarby, har liksom växlat upp och är ett riktigt hot mot Malmö nu. Det är liksom det första, att de inte förstod vad som höll på att hända. Och två är ju att jag tycker att de ska gå på nordiska spelare i Malmö FF, för att det har varit lite den typen när vi tänker tillbaks på Berget och Eikrem och de här, alltså som verkligen kunde prestera på ett bra sätt, även de danska spelarna såklart. Det tycker jag att man gick bort sig lite och började ta utländska spelare, som allsvenskan är väldigt speciell. Och det är klart att de har lyckats med spela därifrån också, Busanell och Peña och så här. Men jag tycker nog att de skulle gå lite mer åt det klassiska, nordiska, och försöka vara där. Men de har helt gått bort sig och blivit frånsprungna där. Men jag tror med Filip Berglund, jag har stor tro på att han ska kunna lösa det tillbaka faktiskt.
För de har ju sålt med alltså Larsson, Nanasi, Bolin. Alltså de har ju ändå lyckats med några.
Men det är de spelarna. Mm. Då är det inte några utländska namn eller liksom som från en annan kultur. Någonting, utan då är det de. Så att de borde tänka på hur de kan gå vidare.
Återigen, som jag sa innan, det finns andra aspekter förutom scouting som är viktiga. Och de du pratar om är ju alla egna spelare. Nanasi, Hugo Larsson och sista kommentar.
Bolin,
precis. Mm. Där jag tycker är det en av de grejerna som sa att du inte ska gå fel, det är träningsvardagen.
Alltså miljön de är i,
miljön du skapar. Mm. För att...
ja, men herregud, jag var där nere. Det var Rydström, det var Theodor, det var Martin Falk, det var han spanjoren som jag alltid glömmer bort, som nu tjafsar med Rydström.
Saliba.
Ja, alltså det var ju topptränare som var där nere, och de var i olika hörn och det var olika övningar och det bara small, och jag tänkte, herregud, du kan inte förlora en match med det här liksom. Så jag tycker inte att det har varit en dålig vardag, det skulle jag inte säga. Det är mer spelsättet som jag tycker har varit tveksamt.
En dålig vardag för mig är inte hur många tränare du har eller vad de har för kvalitet, det är också vilka krav du ställer på dina spelare, vilken intensitet, hur instruerar du i övningar utan att det ska kunna vara att spelaren ska tycka att det är en jobbig träning eller så, och kunna gå högre upp och säga vi kan inte träna så här. Då har du inte en bra vardag. För mig en vardag är du anställer en tränare för att den tränaren ska upprätthålla det klubben vill. Då ska den kunna göra vad den vill på en träningsplan. Så länge...
Men då tror du inte att de här tränarna har gjort som de vill, eller?
Jag tror inte det.
Och vem har bestämt det då?
Jag tror att de inte har kunnat på grund av att spel har gått sönder. Det är vad jag tror.
Ja, men då är det fel spelare och inte spelsättet då. Mm.
Så är det ju. Då är det ju inte en tillräckligt bra miljö. Om du har flertalet spelare som inte kan träna. Mm. Om de blir skadade, då är det uppenbarligen inte en tillräckligt bra miljö. Sen om det beror på att tränaren har tränat dem alldeles för hårt eller gjort fel övningar, att de varit inne i gymmet för länge, det är fortfarande en fel miljö. Och vad är det? Kontra att vi tar ett exempel. Jag brukar alltid gå tillbaka till Kim Hellberg. Hur många trodde att Marcus Karlsson skulle bli en av allsvenskans bästa mittfältare? Pavle Vagic som inte ens fick plats i Helsingborg i Superettan. Du har Pina som ingen vill ha där. Teke som Hammarby hade kastat ut. Alla de spelarna jag pratar om nu har ju blivit topp allsvenska spelare. Och det är inte på grund av att miljön har varit dålig. Snarare har miljön varit i toppklass. Det är därför spelarna utvecklas. Det finns ju inte en enda spelare i Hammarby som vi kan peka på inte utvecklats under Kim Hellberg. Inte en enda. Och det är ju för mig en toppmiljö.
Men han vann ingenting. Jag vill bara lägga till det.
Så är det. Men det är fortfarande en utveckling.
Toppmiljö, men vann ingenting.
Ska vi ta en läsarfråga?
Mm. Gärna.
Vi gör det. Det är från Isak Hermansson. Han undrar, hur tror ni Malmö FFs framtid kommer se ut i och med hur de presterar nu?
Jag har sagt det förut. Jag tror att liksom den här nya tränaren kommer in. Han lär sig allsvenskan. Han lär sig truppen. Han lär sig många saker. De kommer vara upp och ner. De kommer göra jättebra prestationer. De kommer göra svaga prestationer. Deras största problem har ju varit hemmaspelet. Som har varit, jag tror att det är de som har förlorat. Degerfors har förlorat mest. Sen kommer Malmö. Och det är ju helt otroligt när man säger det. Att det kan verkligen vara så. Så att det är någonting de måste få ordning på. Att hemmaspelet blir bättre snabbt. För att annars blir det så att lag tänker så här, Degerfors vann där, men då kan vi vinna. Och så kommer den där liksom att man kommer ner och spelar på ett annat sätt och man har ett självförtroende. Det ska vara nästan som man kände när vi var där, att 0-2 är väl okej och vi åker hem typ så. Nu var det inte så, vi var väldigt bra där nere. Men ändå, ni fattar vad jag menar. Så att jag säger att han kommer lära sig truppen, han kommer lära sig allsvenskan. Så jag tror som Malmö supporter får du leva med att det kommer inte bli bra först nästa år.
Nej, så är det ju. Det absolut viktigaste för Malmö har ju börjat ske. Att du tar in tränare som återigen kan bli uttjatat, men som skapar en miljö som är yttersta toppklass. Och samtidigt få bort många av de här spelarna som faktiskt inte har jättemycket Malmö att göra. Och därifrån börja bygga till nya. Man kan prata om i fotboll ofta, så pratar alla om processer, att saker och ting tar lång tid. Det behöver inte ta lång tid. Daglig verksamhet, har du en bra där så kan det gå väldigt, väldigt fort för saker, och det tror jag kommer göra för Malmö också.
Man blir ju nyfiken eftersom att Berglund har gjort plats i känslan i omklädningsrum och i truppen och med pengar. Vad är det för supervärvning som ska komma in?
Ja, det där är ju lite vad hur han vill ha det egentligen, tränaren. Och han har ju såklart koll på Norge framförallt ju, om det finns några där. Det ser jag fram emot. Fysiska spelare som orkar löpa mycket och som driver med bollen, för det tycker jag vi saknar i Sverige. Det är mycket passning och det är mycket sådana där saker, system och sånt. Här skulle jag vilja liksom att man tog in den här fysiska, den gamla liksom, tuffa Malmö som kan gå på strupen direkt, trycka på, liksom attackera, vinna bollar, fortsätta köra. Så jag är ganska övertygad om att han håller på precis och tittar nu på vad behöver vi ha in för någonting. Centralt fält tror jag han tittar på. Jag tror på kant.
Det måste in.
Jag tror på kant. Jag tror på forward. Alltså de tittar nog på varenda position, men ska vara ärlig faktiskt.
Alltså en norsk viking på alla positioner.
Ja, men nästan.
Jag tror allting beror på vad som händer med Botheim också. Om de tar in en forward eller inte. Det skulle jag tro i alla fall. De har ju Garcia och sen har de Gudjonsen där bakom. Det är fullt tillräckligt om du frågar mig. Egentligen, om du säljer Botheim tycker jag inte att du behöver ta in.
Ska jag inte bjuda på honom? Så
ja,
att,
precis.
Men tänker du på att nu i år, eller ska man vänta i så fall till nästa år och ta en ny? I så fall?
Jag tycker att du ska köra med Garcia och ge Gudjonsen fler chanser än vad han har fått nu. För att den killen har grejer i sig. Sen,
det har vi sagt i flera år.
Ja, jag vet. Men det är många tränare som väljer bort det. Jag kan tycka att det är konstigt att de gör det rent utifrån de kvaliteter vi har sett att han har. Men återigen, om vi ska gå, vad händer i vardagen? Det vet vi inte riktigt. Men skulle jag vara Malmö så finns det en position som måste in omedelbart. Det är en topp inne mitt fältare. En riktig sån här som man, okej, den här killen är bra. Och det behöver verkligen in i Malmö FF, om du frågar mig. De har Skogmar som har spelat där. De har Kenan Buzelagi som har spelat. De har Otto, men det är inte tillräckligt, om ni förstår vad jag menar. De har Otto Rosengren är ju såklart en jättebra spelare. Skogmar har ju, du ser ju att han har grejer. Samma sak med Kenan Buzelagi. De har grejer, men det är inte det här kraften.
Det är inte Penja.
Nej, men precis. Det är inte det här typen, här är jag. Alltså, inom mitt fält.
Kan inte Otto ta det steget?
Jo, men det börjar bli dags att sälja Otto också. Nu har han gått där i ett par år och presterat. Och det är också en grej i fotboll som är jätteviktig, att kunna rotera ut de spelarna när det är rätt lägen, om ni förstår vad jag menar. Så blir proaktivitet. Som ni märker så finns det en hel del saker som, utifrån min synvinkel i alla fall, som Malmö behöver få bukt på. Och en av dem är ju att sälja spelare i rätt lägen. Samma sak, kan du sälja Kenan Buzelagi, kan du sälja Lundberg där? För jag tror inte... Om Malmö börjar förstärka nu så tror jag att de kommer hamna långt bak. Så kan du få in ekonomi på de två så vore det jättebra. Hur ser det ut med nu när du har sålt Karlsson, behöver du någon högerback bakom Strygel Larsen? Behöver ni kanske, nu när Pontus som är borta, klarar du det med Djuric, Paulsson och vad heter han? Kurtulus, kanske du behöver ha en till där. Det finns en hel del grejer att fundera på, mamma, men hur de har truppplanerat, vad de har för strategi där har jag ingen aning om. Men det finns en hel del saker som Malmö definitivt behöver hitta lösningar på. Sen är det nu i sommar, kanske inte. Nu handlar det mer om att implementera en ny kultur, tycker jag. Kanske få in någon spelare, men sen i vinter behöver du definitivt förstärka.
Men ingen fler hemvändare, eller?
Jo, de är bra.
Forsberg. Är det rätt ålder?
Forsberg. Ja.
Nej. Nej.
Vi ska snart stänga Malmö-segmentet, men vi ska prata om att Djurgården är sargade efter förlusten i derbyt. De ska åka ner och möta Malmö på måndag. Vad tror ni om den matchen?
Brukar ju vara en fantastisk match, alltid ju. Alltid kul och så. Jag har en annan uppfattning den här gången. Jag tror att det blir en 1-1 och lite halvt bärst. För att båda är lite så här att de behöver återhämta sig lite. Malmö kämpade till sig en seger mot Gais. Och Djurgården ska sussa tillbaka igen efter det här debaclet i derbyt. Så att jag tror att det kommer bli en annan typ av fotbollsmatch än vad det brukar vara med de här två lagarna. Ni ska kolla ändå. Det är en kanongrej.
Men ja, det är Axén.
Kolla ändå. Det är
Axén
lite
efter kameran. Okay,
matchen. Jag tror att det kan bli en jättebra match.
Ja,
när det är två antagonister så där spelar mot varandra så brukar Malmö och Djurgården är väl absolut efter om man tänker Djurgården och AIK. Sen tror jag att Djurgårdssupportrarna tänker att Malmö efter det. I och för sig nu med Hammarby när de delar arena. Skitsamma, glöm allt jag sa. Men alltså det är ju en jättestor rival till varandra, de två. Så att de matcherna blir alltid bra på något sätt. Det finns en historia med många fula tacklingar och sådär. Så ja, det kommer bli en bra match hur det än blir, för det kommer bli intensivt.
Du ser att det är måndag. För att Djurgården brukar ha väldigt bra följe borta mot Malmö alltid. Men det är inte så lätt att dra dit en måndags.
Vi får se om redaktionen här, Svante, om han pallar sig efter derbyt. Han var ju väldigt nedbruten idag. Fick ju väcka nästan med det där tangentbordet där
bak. Jag tyckte han såg ju lite glad ut. Att
det
var ändå en bra prestation.
Vi pratade med honom, fick ju väcka han där vid tangentbordet. Håll på att somna, håll på att drog volymen upp och ner.
Vi går på break med de orden och när vi kommer tillbaka så ska vi ringa upp Simon Thern och dels höra vad han har tyckt till om den här veckan och prata om läget i allmänhet, för det är alltid kul med Simon Thern.
Verkligen.
Välkomna tillbaka till Simon Therns stund. Jag har fått höra att det ska finnas en trevlig bumper till honom, så att då rullar vi den.
Va? Är du uppe från källaren eller? Vad fan händer?
Sugan är inte hemma.
Nej, jag tänkte säga det.
Då vågar jag mig upp. Barnen är dock hemma, de sitter där nere. Så jag vet inte fasen, det kan man veta vad som händer då. Men de har lovat att inte taska upp. Så vi får väl se, de kommer väl här om en minut nu då.
Är det tyst för länge, då är det alltid varningsklocka. Jag kan säga det,
av egen erfarenhet. Det är något som inte fungerar där nere nu.
Men att du både har fått en bumper och kommit upp ur källaren, det är en otrolig formkurva på dig.
Mm. Det bumpen har jag haft ett tag. Nordin är ju riktigt avvist.
Det är väl att jag har varit ledig.
Nordin, han sitter, han blir så glad av den varje gång han ser den. Han känner bara, jävlar, nu kommer det någon som tycker något bra.
Ja, faktiskt. Ja. Men jag vägrar läsa del av krönan. Har du spelat in ljudfilen än, eller?
Nej, fan, just det. Det skulle ju vara med, just det. Det pratade vi om senast. Ja, ljudbok ska jag göra.
Ja, är det över fyra det rader? Ljudbok. Är det över fyra rader så tappar du Nordin direkt.
Efter ingressen. Tern, du tycker ju på fotbollskanalen och du kan väl berätta vad du har skrivit om den här veckan.
Ja, jag tror inte det är den publicerade krönika, jag tror inte ens den är det, men den är väl inte det. Men jag har skrivit om lite, inte så mycket allsvensk fotboll, lite grann. Jag har skrivit om lite ungdomsutveckling och lite med den här hetsen som jag tycker det är nu med individuella tränare som syns överallt på sociala medier och som ska skapa, hoppar du 12 gånger så här så blir du lika snabb som Mbappé och lite allmänt så, lite Linus Karlstrand om att vissa vägar är lite annorlunda och inget fel och att han har, jag tycker jag, varit klok och duktig och inte haft någon prestige i sina val när man spelade Division 1 förra året och fick fart på det och sen ytterligare sådär. Och sen Sirius kollaps som man får ju säga var det väl också. Nu är ju en del jag skriver där, jag kommer fan knappt ihåg allt jag skriver.
Det är svårt om man tycker så mycket.
Ja, och de här spökskrivarna när de inte har varit tydliga vad de har skrivit egentligen.
Nej, det vet jag. Någon spökskrivare har jag inte.
Nej, det vet jag att du inte har.
Nej, du sitter och knapprar själv.
Ja, ja, ja.
Nej, men då fick vi lite exklusivt här då ju, vad veckans tyck kommer handla om. Du, innan så pratade vi om Malmö FF Djurgården. Hur ser du på den matchen och hur ser du på Jani Honkavaara om det skulle bli en förlust ner i Malmö? Då har de 3 raka förluster varav en förlust då är ett derby.
Menar du att han ska på sparken?
Nej, vad känner du för Djurgården och för Jani Honkavaara i detta nu?
Alltså, nu, de har förlorat lite matcher nu på slutet. Det har varit sämre, absolut. Jag tycker dock i våras de var ett av de absolut bästa lagen spelmässigt, men fick kanske inte riktigt med sig allt det de förtjänade, tycker jag, i flertalet matcher. Nu kan det väl vara saker som händer med tanke på att det är lite nytt styre och sådär med ju. Man vet ju inte riktigt vilken... exakt hur de vill sätta sin profil på det framåt. Det är väl helt logiskt när det oftast byts på de ledande positionerna att det också kommer bytas i de som driver verksamheten. Så är det ju logiskt sett. Sen så, ja, de är väl, jag tycker väl egentligen om man tittar på poängsnitt och sådär nu, bortsett från Sirius, så är det ju faktiskt ganska många lag som underpresterar kraftigt. Om man ser till vad det brukar krävas för att vara med i en toppplacering eller för att vinna SM-guld, så är det ju egentligen inget lag som har det snittet som normalt sett behövs, bortsett från Sirius då såklart. Så att, det kan man väl förvänta sig av de lagen som ska vara där bakom sen. Så tycker jag väl ändå de på något sätt har varit inte så dåliga som kanske nu på slutet, absolut. Det hade varit sämre mot VSK, var de inte alls bra, tycker jag. Och nu senast mot derbyt så ja, lite motstuds och sådär, men självklart så var de inte tillräckligt bra för att vinna den matchen när man mötte ett ungt AIK. Men ja, nej, jag hade nog varit suttit lite lugn i båten ändå.
Jag vill bara säga det, att när man kör så här back-to-back-matcher, det blir inte 6 poäng då. Jag har sagt det förut, jag tycker det är jätteorättvist för att det var 4 lag som mötte så. Övriga gjorde inte det. Jag tycker att det är fel. Man lär sig av den förra matchen och man tar sig därifrån. Så det är klart att om man har vunnit med 6-0 så ska du åka och möta det samma lag igen. Du lyckas få bollen över ribban efter en minut och hade någon målchans till innan det. Det är klart att känslan är att det här kommer bli lätt. Och så tappar du de här få procenterna som de absolut inte hade gjort vid en sån här match annars, tycker jag. Så att den kan jag köpa. Däremot så tror jag liksom på AIK-matchen, derby skulle jag säga där innan, att de förlorade derby, det tycker jag alla att, ja, men det brukar de göra. Det är väl på det sättet vilka de mötte egentligen. Alltså det är ett AIK som liksom inte har några ytterback. De har knappt mittbackar och allt det där. Det är det som ställer till det. Att de skulle förlora mot AIK, det har de gjort flera år, så det är inget konstigt. Men det är på sättet, tror jag. Och jag hör mycket splittring bland Djurgården som jag känner. Att en del tycker att truppen är alldeles för dålig, andra tycker att det är Jannis fel och så vidare. Ja, jag vet inte. Jag tycker som dig, Tern, att det är ett bra fotbollslag som borde få ut lite mer, men det är ett bra fotbollslag.
Jag vet inte om ni håller med om det. Det jag tycker är ju att det är väldigt höga höjder. När de har sin höjd, då, jag är inne där Simon säger, då är de nästan bäst. Men problemet är att deras dalar är ju otroligt djupa. Alltså. De här dåliga matcherna är de ju, det händer ju... Alltså man förstår inte hur ett lag kan ha så pass stora skillnader ifrån när du presterar på topp och när du är lite dålig. Då är det oftast att Djurgården inte är lite okej, utan de faller igenom. Det är där jag tycker är problemet. Men
jag inte kunna ändra en matchbild.
Ja, men,
alltså, när det väl börjar gå dåligt.
Ja, men precis.
Då
ofta om inte Djurgården gör mål tidigt, tar de inte ledningen när lag börjar backa hem, då har Djurgården jätteproblem i nästan alla matcher på det sättet. Så där behöver de ju hitta ett litet motmedel. Och som jag säger, när du kollar på deras yttrar så är ju alla ju likadana i stort sett. Så att där behöver de ju hitta något sätt, och där tycker jag i så fall, om man kan klaga på Jani, så är det där. Annars så tycker jag ganska tydligt som Simon, ge honom lite tid, ge honom lite annorlunda spelare, så får vi se vad det blir utav det.
Nordin och Simon Tern tycker likadant.
Ja, det gör de ju alltid. In i mitt fält där som har haft samma fotbollshjärna och så vidare. Så det är jag inte förvånad över.
Nej, det var låga odds på den.
Mm. Vet vi inte haft samma dock, Axel?
Vad sa du?
Vet vad vi inte haft samma?
Oof. Tränare?
Nej, röv.
Ja, det är sant. Det är sant. Din är mycket större.
Min har varit bra där. Den har ju varit utan det hade jag aldrig kunnat spela elitfotboll i 20 år, kan jag säga.
Kommer du ihåg när man gjorde såna här kilar när ni förungade i jeansen på sidan? Så gjorde ju våra material med Nadins coach.
Så hör du, Linn, jag blir mobbad här.
Jo, men du gillar ju den. Du gillade ju att de fick se in lite extra material på shortsen så att allt fick plats.
Ja, det är mer Rydström där de fick syn på Rydström och olja in honom till 1000.
Ska jag gå vidare eller?
Ja, gör det.
Tern, det är ju så att Häcken ska gästa Sirius. Du var inne och pratade lite om Sirius fall här som man börjar känna av kanske på allvar. Hur ser du på den matchen och hur ser du på Sirius?
Jag har väl haft en känsla av att när han kliver av som han nu gjorde i Desold Jules, så kommer det vara tufft, för det är, han var överjävlig. Alltså han var ju den klart bästa strikern i serien, och det går inte att ersätta bara så från ingenstans. Sen är det klart 9 poäng är 9 poäng, men jag tycker ju det sättet som man förlorade på nu senast, det är ju mer, mycket, mycket, mycket mer bara en förlust. Alltså så, det är ju man möter seriens näst formsvagaste lag, tror jag. Leder med 3-0 i paus och lyckas. Och de har även haft Europamatcher och lyckas tappa den matchen. Och sen på det sättet som Hammarby ser ut. Du vet så här, när surret är där, men vi tittar inte på tabellen. Då vet man att då tittar de hela tiden.
Man har någonsin spelat med en enda spelare som aldrig har koll på tabellen.
Nej, men det finns ju inte. Nej. Det är självklart. Så har du koll på varenda. Du sitter ju med uppdatering på Flash, och har du ett lag du hoppas ska förlora, så sitter du och tittar på det där hela tiden. Så du hoppas fram till 90 och sen så äntligen matchen slut, förlorar med 1-0, så blir du glad. Och sen står sen efter och säger att nej, vi bryr oss inte om de andra lagen. Det är ju ett hål i huvudet. Det är klart du ska bry dig om de andra lagen, för förlorar dem och ni vinner, så är det ju större chans att man vinner. Så att man inte ska lägga såklart vikt vid det vid prestation, det är ju en sak, men det måste man ju kunna hantera, annars så har man ju valt fel yrke.
Jag har ju stått stark med att jag har sagt hela tiden att Hammarby kommer vinna, och jag fortsätter att vara stark där, för att folk pratar om 9 poäng, jag pratar om 6 poäng, därför att de möts hemma på 3 arena, den kommer Hammarby, alltså måste ju vinna om de ska vinna, då är det 6 poäng, då börjar de här hjärnspökena. Så jag säger att den här matchen som är på fredag, imorgon. Är helt nästan avgörande för Sirius överhuvudtaget, att de ska kunna fortsätta fightas på det här. För skulle de tappa poängen och förlora den här matchen, då tror jag att det är helt över.
Vill du klubba det med skeran?
Jag har lite grejer som har hänt med Sirius rent emot i våras, om vi säger. Om vi börjar med de släppte in 10 mål på 10 matcher i våras. De har släppt in 13 på 7 nu. De vände 3 underlägen förra året. Det var Djurgården borta. Låg under med 1-0, vann med 3-2 tror jag. Häcken 2-0. 2-2. Sen Kalmar hemma 2-0. Och vinner med 3-2. Och i år efter uppehållet leder de med 3-0 typ efter 55. Mot Mjällby första blir 4-4. Leder med 2-0 mot BP blir 2-2. Leder nu med 3-0 och blir 4-3. Mot Mjällby nu senast. Så det finns alltså lite trendgrejer. Men sen, alltså om vi ska prata om... Jag tror att Hammarby kommer vinna sina matcher. Sen är ju där jag står och brottas med. Kommer Sirius tappa så mycket poäng? Det är väl där som är grejen. Så får vi se. Den här, jag tror inte, även om det är vinst eller förlust nu mot Häcken, att det kommer ge någon sådär, men Hammarby har tagit igen 5 poäng på 2 matcher.
Så 2 det blir... senaste, så det är ja, klart precis, att det
ja, jag tycker det där är svårt. Jag pendlar från timme till timme om Hammarby kommer komma i kapp eller inte. Ibland så bara ja, det är klart de gör, och så ibland bara nej, men självklart gör de inte det. Det är fortfarande 9 poäng, så det blir så här svårt. Men det finns ju såklart några grejer som ändå inte talar för Sirius förvärv. Om vi tänker inför uppehållet och efter uppehållet, så är det ju två lite olika sak.
Skillnaden förra året med Mjällby var att jag tycker när de sålde Röker så var det inte där Mjällby som liksom tjusade oss på våren. Men de stängde ner. De har alltid bra försvarsspel. De vann på en fast 1-0 och sådär. Sirius kan inte stänga ner. För jag håller med dig, Tern, på att ja, det är jobbigt när Robert Djur försvinner. De har ändå gjort 5 mål på 2 matcher. Mm. Så målen är ju inte det som är det stora problemet. Det är att man kunde slå upp bollen till honom och han fick fast den. Jättebra. Eller fick en frispark. Precis, eller sådana saker. Målen har ändå varit där. Att man gör 5 mål och liksom får 1 poäng, då är det sjukt om man behöver mer saker. Så det är försvarsspelet som måste rättas till. Och det har ju varit ett stort problem de andra åren, så att säga. Men, och de har varit rätt så bra på fasta. Det börjar också bli lite vanskligt nu. Så, där. Så att det är egentligen försvarsspelet som jag ser det som de måste snabbt rätta till. För målen har de, tror jag. Men det är försvarsspelet. Och då är det en liten mardröm att möta Häcken, som man aldrig vet vad de kommer på för humör.
Tycker ni, jag tycker inte försvarsspelet, de individuella misstagen mer. Jag tycker att Sirius är ganska bra i försvarsspelet. Det är mer att det händer saker runt individuell försvarsspel som inte har hänt innan. Det är min bild av det. Jag vet inte vad du tycker, Simon.
Jo, absolut. Jag håller med. Sen så tycker jag väl också en faktor som vi inte pratade om, eller som inte du nämnde där, Axel, med Mjällby. Det var ju att de har Noel Törnqvist.
Precis.
Hade Noel Törnqvist och han som står i Sirius... Absolut, han är helt okej, men det är inte i närheten av att vara någon av de bästa målvakterna i serien. Han är duktig och försöker ju trä in bollar på det sättet som de spelar med fötterna. Men stoppa bollar så är det ganska många målvakter som, i alla fall jag, tycker jag, är bättre än vad han är. Och jämför du han med Varne Hahn då, om det är de som, så är det klart att för mig så är det ganska stor skillnad. Och där har du också många poäng i fjol där Törnqvist var en vägg. Så gör räddningar som gjorde att man vinner match istället för kanske till och med förlora eller tappa poäng. Och det tror jag inte Sirius Selig där kommer klara av. Så nu är det ju kanske lite otur med de sista, framförallt det sista målet som man släppte in nu senast, som går igenom nävarna, men det hade inte hänt med Törnqvist, det är jag helt övertygad.
Innan vi släpper Sirius, bara Simon, vad kan man göra med en trupp där det här har börjat leta sig in, att det inte är så många poäng och att Hammarby jagar bakom? Hur hanterar man det? Vad är liksom bästa vägen att gå? Är det att inte prata om det, prata om det hela tiden, eller vad skulle du säga som spelare är liksom den rätta vägen?
Ja, hur vinner matcher?
Geni.
Som en riktig spelare.
Det är därför han skriver krönikor, alltså, att geni, ja. Säger jag.
Ja, nej, men alltså, så det är ju helt individuellt det där. Alltså, vissa kanske påverkas, jag vet inte. Jag kan bara tala för mig själv ju, i den delen. Jag tror ju inte att gruppen påverkas så där särskilt mycket. Du vet, här, en match i taget snacket. Det är väl, ja, jag tycker det blir överdrivet löjligt ibland. Alltså, så där, att, nej, men vi... Man kan ju faktiskt se lite längre fram än så. Och klart att så som Hammarby såg ut senast, det var ju något hiskeligt. Alltså. Det var det värsta jag sett. Jag vet inte. Alltså, de hade ju 24-0 i avslut när det stod efter 70 minuter eller något sånt där. Jag tror aldrig jag har hört det. Och det är klart att det känner du ju av, att du har ett lag som, oj fy fan, de är ju, alltså, de har ju varit riktigt bra sen Henke kom in, tycker jag. Och det poängtappet mot BP var ju bara, alltså, spelar om den matchen 100 gånger, vinner de 99, skulle jag säga. Så att det är klart att du känner att om du är jagad på det sättet. Nu, de gångerna jag har vunnit så har man har inte varit jagad riktigt på det sättet. Och jag tror omgång 27 blev vi mästare i Helsingborg. 27 eller 28 med Malmö 13 och något liknande även 14, så att man har ändå haft någon typ av distans. Och oftast på den tiden så krävdes det lite mindre poäng för serien var lite jämnare. Det jag säger inte att den är ojämn nu, men nu de sista åren så har det ju krävts väldigt mycket poäng för att du ska vara där uppe. Och jag tror vi vann på 62, 63 och sånt där. Man brukar ju säga att 2 poäng per match brukar ju räcka ganska långt. Nu kommer ju, det krävs ju mer nu, och det har ju krävts mer de sista åren. Så att Ja, jag tror ju att de känner av det, men sen så hur varje person och spelare tar det är ju väldigt, väldigt individuellt, och hur man vill göra, om man vill stänga ut sig eller inte. Jag hade inga problem med att inte stänga ut mig, utan att följa och satt och tittade på alla matcher när det var lag som spelade som påverkade en, så satt man alltid och kollade, och till och med att man drog ihop lite grabbarna och satt tillsammans och kollade, så att det tror jag. Jag tror inte att det är sådär att man inte bryr sig inte, utan det är klart att göra det.
Och det viktigaste, vinna fotbollsmatcher.
Ja, det
så är det. Vi tar oss...
Det är
amen. Amen. Alltså det...
Nordin, det är bra längd på nästa, tycker från Simon, om det bara är det och sen punkt.
Ja, det är ju perfekt. Skriv, vinn fotbollsmatcher.
Då är det fyra ord eller vad som
fyra ord. De kan ju läsa. Då jävlar kommer jag hylla krönikan till 1000. Jävlar, vilken ja, krönika.
Så, det är som Max Potta har vi till Nordin.
Ja, exakt. Ja. Det där
pumpen
läser.
Pumpen är längre än en krönika.
Vinn fotbollsmatchen. Simon tycker till.
Tycker till. Pratar vi om nästa gång.
Ja, men den här Max-böcken hade han med sig på bussarna på bortamatchen ibland. För han skulle liksom, han hade hört att det var, om man läste böcker var man smart. Så då satt han där. Max Potta, Max Boll och de här grejerna. Så han fick en helt annan karaktär i bussen. Mycket, det var därför han var lagkapten också. Han läser ju böcker, sa alla då. Ja, han är jätteduktig.
Det och shortsen.
Väldigt mycket med shortsen.
Nej, men vi tar oss från toppen till botten, där ÖIS ska ta emot Halmstad. Och det är väl, ja, men det är väl bara en seger som kan räknas för Halmstad om det ska finnas kvar något hopp.
De fyra närmsta matcherna är att de ska egentligen ta 10 poäng, om jag ska vara ärlig. Kommer inte gå. Men att de måste vinna. Och då kommer man till en svårt läge nu, för att mot Örgryte hemma så vet man att Örgryte är grymma på omställningarna. Om de får kontra så är det ju livsfarligt. Samtidigt måste ju Halmstad vinna. Ska de lägga över bollen till Örgryte och säga kom då, vi väntar. Ja, den här matchbilden alltså kommer passa Halmstad otroligt illa, tror jag. För att det kommer vara de som försöker köra på. De är väldigt bra mot Gais förra hemmamatchen. Borde ha gjort ett par mål. Men du vet, att möta Örgryte när de får ställa om så där, det kommer bli tufft för Halmstad.
Vad säger du, Simon, om Halmstad?
Ja, att de inte hänger kvar, det är väl inget sticka ut stolen, vet du vad?
Ytterligare en krönika.
Tycker till!
Sex poäng.
Sju, tror jag.
Den är mer tärn trycker ner, det är en annan.
Ja, nej. Det är, jag tror att... Alltså 7 poäng. Ja. Vi hade ju inte mycket poäng i fjol, men vi hade ju mer än det i alla fall.
Knappt.
Nej, knappt. Men vi hade mer på. Men jag kan inte se hur de ska kravla sig kvar faktiskt så. Och jag kan inte se att de ska ta 10 poäng eller vad var du sa exempelvis.
Nej, de måste ju. Men det håller jag med om att det kommer de inte göra. Men de måste ju ta det mot de här lagen också. För att det spelar ingen roll om de håller på att vinna mot något topplag där och sen förlorar de någon av de här matcherna. Då är det ju, nej, det spelar ingen roll. Nej, så det är därför jag menar. De bör nästan ta 10 för att ha någon chans.
De andra lagen framför dig, alltså de vinner ju lite matcher nu också. Mm. Så att det är ju helt, omöjligt. Alltså de ska ju ta, räknar vi logiskt då, så ska de ta poängsnitt på typ 2 poäng per match nu de sista för att de ska kunna klara sig kvar nästan. Ja. Ungefär ju.
Ja, men om vi säger att de ska ta 30. Om vi säger att de ska ta 30. Då måste de alltså vinna, vi nu Nordin med, så låtsas vi som att det är 8 matcher då, för att han vet ju inte att det är 24. Men då ska han vinna 8 av 13 matcher, det hör ni ju själv. Det är omöjligt. Omöjligt.
Ja.
Jag går in och kollar vad det står i Mjällby, Salzburg, det står 0-0.
Mm. Ja, bra.
Så vi håller oss till den allsvenska omgången och går vidare till Hammarby Gais. Och då ska ju Hammarby hämta hem 3 poäng här då, Tern, enligt din prognos.
Ja. Jag kan inte, alltså, är de i närheten av det de var. Kalmar absolut, de kanske hade Kalle Gustafsson och Keita och någonting borta, men jag har ju varit i serien länge, jag tittar på nästan allt som är möjligt och jag kan inte komma ihåg en sådan, jag har inte sett en sån överkörning på många år, tror jag. Alltså det var lite så som när man tänker sig nu, Axén och Nordin, ni vet ju när man kalla upp U19 för man ska träna anfallsspel och ha någon träning där man ska jobba hårt för att jobba på att slipa på lite sista tredjedel och sådär kanske. Så kändes hela matchen nästan. Bortsett från när de sen började göra lite byten efter 4-0 och till slut så Alltså det kändes inte som de ville riktigt göra mål, utan de började skottfinta målvakt och grejer och skulle lyfta in bollen istället för bara att packa in den i öppet mål. Så att, de har ju såklart ett ruggigt bra lag nu och känns ju... jag har svårt att se vilka lag som... Det är klart att de kommer tappa poäng, det gör de ju i någon match, men ja, just nu så tycker jag de var så jäkla. De övertygade mig något enormt sättet som de spelade. Och Kalmar har ju faktiskt varit, vad var det, seriens tredje bästa hemmalag eller något sånt där också. Så att det var inte bara att åka dit och vinna, även om Kalle Gustafsson och Keita inte var med, utan det är många lag som har haft jättebekymmer där ändå. Så att, nej, det var, de var ruggiga.
Nej, 17 av 18 poäng har Kalmar tagit på hemmaplan. Så precis som du säger så är ju Hammarby, även i och för sig mot Häcken matchen innan, ser ju urstarkt ut, måste jag säga.
Men Gais är ju mardrömsmotståndare för Hammarby. Ja. Tre raka förluster, två kryss.
Ja. Nej, de har inte förlorat Gais sedan de kom upp mot Hammarby. Det är många som tror att liksom Gais och Hammarby är lite sköna, Göteborgs Hammarby och sådär. Jag kan säga att de avskyr varandra. Det är inte alls någon rolig stämning mellan dem där. Och att Gais brukar passa Hammarby väldigt illa på sitt fysiska spel. Att de mosar på rätt så hårt, tar inga fångar, jobbar stenhårt. Avgjorde ju sent förra året när hans pappa hoppade in på banan. Kommer du, jobbar
just
du då?
Håkan.
Bar upp han i nacken från
trapporna. Han hoppade in på plan där.
Ja, exakt. Ja,
just det. Ja. Så, Besirovic.
Ja, exakt. Jag säger... Vad sa du?
Du spelar med han.
Ja, han är från Värnamo. Besirovic.
Ja. Ja, jag säger så här att jag hade önskat att Gais hade lite bättre form för att jag skulle tro att det här skulle kunna bli bra. För jag tror nämligen att det kommer passa dem illa. Och deras konstgräsmatch mot Nordsjälland tror jag inte alls sitter så där jättelångt bort i deras huvuden om det börjar rulla på för Hammarby. Då var 6-0 förlorade de med då. Så att de kommer få ett ruggigt tryck emot sig, Gais. Men som sagt, de får trycka på att de inte har förlorat och köra på och vara fysiska. Och måste ha dam försvarsmässigt för att det kommer bli tufft annars.
Kul match.
Alltid kul match.
Simon, innan vi släpper ner det till barnen som har betett sig otroligt bra. Jag har inte sett någon i bild och inte hört något. Så tar vi den sista matchen i nästa omgång. Det är alltså Blåvitt mot Elfsborg. Och då får du ordet först, Simon, eftersom att det är du som tycker till i den här slotten.
Mm. Det var länge jag fick tycka till idag.
Det är mysigt.
Ja, verkligen. Nej, men jag tycker Elfsborg ser riktigt bra ut. Vi var ganska, eller jag i alla fall, övriga undertecknande och var ganska kritiska mot deras anfallsspel i våras och har väl verkligen, tycker jag, fått alla delar att stämma på ett bra sätt nu. Jag brukar vara mardrömsmotståndare för Blåvitt, och efter den käftsmällen nu senast som de fick så är de, man kände väl på något sätt kanske att ja, men nu har de ändå kravlat sig ur det där direkta bottenträsket och sen smicksmack så sitter man i det igen, Blåvitt, och det är ju liksom, ja, nu är man nära det där återigen, och jag tror väl fortfarande att de är lite för bra för att hamna i den absoluta krisen där nere till slut, men det är klart att de behöver ju få med sig någon poäng här, och det är inte så jäkla lätt när Elfsborg sett riktigt bra ut.
Nej, men om vi kollar just när du pratar om Blåvitt, jag tror att Elfsborg har tre raka segrar. Blåvitt har ju haft ett fint facit nu, förutom Degerfors då senast som var en mardröm egentligen för Blåvitta. Men om vi tänker ÖIS slår ju Halmstad, det tror vi väl alla här. Så att Blåvitt och förlora mot Elfsborg, det hade inte varit så konstigt. Då är det de två, då skiljer bara tre poäng emellan omgången efter. Då är det, jag tror det är IFK Göteborg och ÖIS då. Så det kan bli en jäkla match med tanke på tabelläge och allting. Just nu skiljer det ju 6 poäng emellan, men vinner ÖIS mot Halmstad och säger att IFK Göteborg förlorar då mot Elfsborg, då blir det där derbyt blir en riktig rysare faktiskt.
Simon, nu ska vi släppa iväg dig. Nu får du gå ner och kolla vad som gör att barnen har varit så tysta.
Och fråga frugan hur hon kan ha tillåtit att du är uppe ur källan. Jag vet inte vad du har gjort där hemma så du får komma upp.
Alltså. Nej, jag, Nej, men hon är ju inte hemma. Så
jaha, ja, men då förstår jag ju hela.
Hon är på väg hem nu, hon har kollat på programmet.
Hon är på väg hem. Linn, skicka med Linn, avsluta det här.
Avsluta. Ja. 3 minuter kommer hon.
Och då ska du montera ner hela LAN-datorn och köra ner den i källaren igen.
Absolut, och helst mig själv också.
Simon, tusen tack för idag.
Ja, tack själv. Ja,
kul att se det.
Tack för dem, tack för de visa orden också. Vinn fotbollsmatchen.
Sen kommer ljudboken, kommer snart.
Då jävlar, ja. Då blir jag med i de här klönikarna helt plötsligt.
Ja, absolut. Jag tänkte faktiskt skriva om dig nu. Nu blir jag kvar ändå, men när jag sätter mig och skriver så sätter jag mig. Jag tänker inte innan vad jag ska skriva, utan jag skriver bara vad... Men så såg jag faktiskt det du sa för en gång skulle en vettig grej där, Nordin, när jag tittade på just det här med... alltså när man ska gå fram och be om ursäkt till supporterna. Så som Sirius gjorde efter... Jag gillade ändå det. Jag håller med dig helt och hållet i det du sa i den, med just att det är klart att... Vad är det du har be om ursäkt för? Du gör väl alltid ditt bästa. Gör du inte ditt bästa så absolut. Då får man ju, men då har du ingenting på i elitverksamhet att göra. Så att, jag tyckte ändå, jag tänkte jag kan slänga med en liten fjärde i hatten till det där, Nordin, att jag tyckte det var bra när du surrade om det där. Så kan ni prata vidare om det.
Ja, ibland så händer det.
Fick leta länge, det märkte jag. Om det där var bra.
Det var ju 6 månader och vi jobbat ihop.
Ja, det är inte mycket bra så kommer du här. Det är bara...
Jag tycker ni ska byta shorts nästa gång. I en vänskaplig
ja.
Gest.
Ja, jajamän. Men Simon, ja. Simon är ju smal.
Jo, men det är ju det som är kul. Ja. Du tar med dig dina med rivär.
Tomans tält trodde ju många att det var, men det var ju...
Det var spinnarkom.
Du har, lyssnar HR på den här podden, eller? Jag hoppas ju det.
Ja, fy fan. Men nu kommer hon, nu måste jag dra.
Vi hörs ju.